Hjälp mig att dö salig. I Apostlagärningarnas 16 kapitel berättas det om fångvaktaren som säger till Paulus och till Silas: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade: tro på Herren Jesus, så blir du med ditt hus frälst. Amen. Den sista tidens hemska dödshjälpsdebatt har skakat mig ända in i själen. Hjälp mig att få dö. Vi måste hjälpa människor att dö. Förr i tiden kallades det för självmord eller vållande till annans död och mord. Men nu heter det falskt och förljuget dödshjälp. Till och med bland de primitivaste så kallade naturfolk har sånt alltid dömts med stammens allra strängaste straff. Även hedningarna i Afrikas djungler vet att detta är fel, att det är synd. Det är mot all natur. Det är också femte budet som förbjuder oss att förkorta människors liv. Det finns av Gud nedlagt i människornas hjärtan. Men här har vi nu kommit längre i utförsbacken än bland de primitivaste folk. Här talar man öppet om sånt som döms med strängaste straff bakom järn- och bandridåerna. En professor i filosofi och etik, observera det, träder upp helt öppet och försvarar mördarna. Och veckopressen trycker på den något av en helgongloria. En legitimerad läkare i Luleå gör så vårdslösa uttalanden i frågan att han nästan skrämmer slag på gamlingar och långvårdspatienter. Och kyrkan som skulle kämpa mot synden och dra till strids mot livets fiender trädde istället upp genom biskopen i Luleå och försvarar överlagt mord med skenfagra fraser. Det kan inte vara Guds mening att förlänga lidandet. För Gud kan naturligtvis ta skulden för allt eländet. Antingen säger man som Adam gjorde när han skyllde syndafallet på Gud: kvinnan som du gav mig att vara med, men hon gav mig att äta. Eller också för Guds kärlek skulden för morden. Gud som är kärleken kan inte vilja att en människa ska få fortsätta att lida. Jag vet inte ens om jag vågar bo kvar i detta hemska samhälle om Gud låter mig få leva tills jag blir gammal och orkeslös. Ett samhälle där professorer i etik och massmedia och kyrkans högsta ledare och sjukvårdspersonalen tillsammans blandar dödsdroger avsedda för människor som ingen har nytta av längre, som bara kostar samhället en massa pengar. Men vi utropar med skriften förbannad över var och en som låter sig så förblindas att han faller Gud i ämbetet och säger: vi ska hjälpa dig att dö. Är det någon än jag som är förvånad över att inhöja rösten och ropar: vår uppgift är istället att hjälpa människor att dö saliga, när den stund är inne som Gud i sitt allvisa råd har fastställt som dödsögonblick för en människa? Varför hör man ingen ropa hjälp med att dö salig istället? Kanske därför att samfunden har svikit en uppgift och sin plikt att upplysa alla om att det fortfarande finns både en himmel och ett helvete. Både en evig salighet hemma hos Gud och en evig obeskrivlig osalighet och förtappelse i helvetet. Vad orsakerna än må vara, så är resultatet odiskutabelt. Svenska folket har glömt att säga hjälp med att dö salig. För bara en generation sedan var läget ett annat. Jag ska inte glömma vad en förtvivlad kvinna i Rånio berättade för mig en gång. För många år sedan hade hon sin sjuka svärmor boende hemma hos sig. En förmiddag när de båda kvinnorna var ensamma i hemmet kallade den gamla på sonhustrun och sa ungefär: jag känner att slutet kommer, hjälp mig att dö salig. Och sonhustrun, som var både döpt och konfirmerad, berättade för mig med stor förtvivlan: jag kunde inte. Jag visste inte hur man gör när man hjälper människor att dö saliga. Och inte vågade jag lämna henne ensam för att hämta hjälp. Hon dog utan att jag kunde hjälpa henne. Detta är det tragiska. Snart finns det ingen som kan hjälpa oss att dö saliga. Varken i släkten, eller på sjukhuset, eller på E4-an, eller i samfunden. För kyrkorna glömmer sina medlemmar när de ska dö. Jag har sett så många exempel på det. Både statskyrka och frikyrka. Man talar vackert när de har dött istället. Men är inte det lite väl sent påtänkt? En kvinna som är aktivt engagerad i Svenska Missionsförbundet i en by i Rånio sa för många år sedan till mig, när jag hade jordfäst hennes bror som jag hade fått hjälpa på dödsbädden: vi är så rädda att vi ska bli bortglömda när vi ska dö. Och jag måste ju svara henne: om du aldrig hör av dig när du lever, hur ska jag då veta när du ligger för döden? Jag har så svårt att förstå vad det överhuvudtaget är för mening att höra till och stödja ett samfund som glömmer bort det när man ska dö, eller som inte frågar efter om jag ligger och dör. Eller som kanske rent av inte ens vet hur man hjälper människor att dö saligt. Det enda man tycks fråga efter är hur stora samfunden är, hur många medlemmar man har. Även om jag själv arbetar allt jag förmår för att så många som möjligt ska dela vår lutherska kyrkas bekännelse och bli hennes rätta medlemmar, då kan jag inte se bort ifrån detta ljuvliga faktum att så länge lutherska bekännelsekyrkan är en liten kyrka, då behöver i alla fall ingen av oss bli bortglömd när han eller hon ska dö. Så mycket omsorg ska vi alltid ha om varandra. Detta står högt på vårt program, att ingen ska behöva dö utan själavård och hjälp det sista stycket. Något du redan vet, men som vi allihop behöver bli påminna om, är att för de flesta människor kommer döden idag utan förebud, genom hjärtinfarkt, olycksfall i arbetet eller trafikolycka. Hur ska vi kunna hjälpa dessa människor att dö saliga? Det kan vi bara göra genom att tala med dem redan nu, innan något händer, innan det är för sent. Egentligen kan vi inte lämna någon människa utan hjälp och undervisning om hur man dör lycklig och salig, eftersom vi inte vet när deras stund är inne. Och kom ihåg, och tänk på det här, den som inte kan hjälpa andra att dö salig, han kan omöjligt själv vara beredd att dö salig. Det är där du måste börja. Du måste själv vara beredd att dö salig för att kunna hjälpa andra att dö salig. Jag undrar ibland om nutidsmänniskor verkligen har riktigt klart för sig den allvarliga orsaken eller bakgrunden till den här frågan, hjälp mig att dö salig. Hur djupt allvarlig orsaken är, nämligen att de flesta människor idag dör osaliga. Och det behöver man ingen hjälp med. Ingen har väl hört någon ropa, hjälp mig att dö osalig. Vid och bred är en väg som leder till fördärvet, och många är det som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och få är det som finner den, säger Jesus i sin bergspredikan. Om människor ändå bara anade hur obeskrivlig den olycka är som drabbade den som inte dör salig, då skulle de väl göra allt för att försöka rädda sina vänner och anhöriga åtminstone, liksom den rike mannen att berätta att gjorde allt för att försöka rädda sina ogudaktiga bröder som ännu var i livet. Även om inte kärleken och tron på Jesus redan, så skulle väl vanligt mänskligt medlidande tvinga dem att göra allt för att försöka på alla vägar att rädda människor från en så obeskrivlig olycka. Men det måste vara rädslan som håller oss tillbaka. Människofruktan skrämmer oss från att tala med människor om detta allvarliga angelägna. Då är det verksamt att tänka på att när människofruktan förlamar, så är detta bara Satans försök att få oss att låta bli att hjälpa en människa till himlen. Satan vill naturligtvis hindra oss. Men i evangelium finns kraften att övervinna rädslan och fruktan för vad människor tycker. Övervinna människofruktan. Evangelium är en Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Så vis och god är Gud att han har givit oss ord som passar in i livets olika situationer. Det finns många sådana ord i Bibeln som man övervinner människofruktan med. Övervinner Satan med när han försöker skrämma oss till tystnad och vilja. Det gäller bara att se dem, att denna hjälp finns där, och att sedan använda den. Att läsa dessa starka och trösterika ord om och om igen. De driver bort människofruktan. Dessa ord gör oss frimodiga och orädda, och till och med ivriga att få hjälpa människor att dö saliga. Jag vill ge dig några exempel på de många bibelord som vi har fått av Gud och som driver bort fruktan och rädslan för vad andra människor tänker. Jesaja 51:12, det står det: vem är då du att du fruktar för dödliga människor, för människobarns som blivas så som torrt gräs? Saltaren 118, vers 6 och följande: Herren står mig bi, jag ska icke frukta. Vad kunna människa göra mig? Herren står mig bi, han är min hjälpare. I Saltaren 56, verserna 4 och 5: när fruktan kommer över mig sätter jag min förtröstan på dig. Med Guds hjälp ska jag få prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och ska icke frukta. Vad kan det som är kött göra mig? Saltaren 60, vers 14: med Gud kunna vi göra mäktiga ting. Romarbrevet 8:31. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Jeremia 1, verserna 7 och 9, till och med 9. Säg inte jag är för ung, utan gå stad vart jag än sänder dig och tala vad jag än bjuder dig. Frukta icke för dem. Jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Se, jag lägger mina ord i din mun. 5 Moseboks 31 kapitel och 6 vers. Var frimodiga och oförfärade. Frukta icke. Och var icke förskräckta för dem. Ty Herren din Gud går själv med dig. Han ska icke lämna dig eller övergiva dig. Och i 5 Mosebok 31 och vers 8. Herren är den som går framför dig. Han ska vara med dig. Han ska icke lämna dig eller övergiva dig. Du må icke frukta och icke vara förfärad. Och i Nehemjas bok 4 kapitel och 14 vers står det. Frukta icke för dem. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde. Och i Saltarens 3 psalm och 7 vers. Jag fruktar icke för skaror av många tusen. Och i Markus evangeliet 5:36 och Lukas 8:5 står det. Frukta icke, tro allenast. Och Saltarens 51 psalm, den 12 versen. Det är en viktig bön att be ofta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Jesaja 35, verserna 3 och 4. Stärken maktlösa händer, given kraft åt vacklande knän. Säg till det försagda, var frimodiga, frukta icke. I 1 Korintierbrevet 9:16 står det, ve mig om jag icke förkunnade evangelium. Alltså jag behöver inte vara rädd. Vad ska jag vara rädd för? Det att tiga om evangelium. I Jakobs brev 5:20, den som omvänder en syndare från hans villoväg, han frälsar hans själ från döden och överskyller en myckenhet av synder. I Saltaren igen 126, verserna 5 och 6. De som sår med tårar skulle skörda med jubel. De går åstad gråtande och bära sitt utsäde. De kommer åter med jubel och bära sina kärvar. I Uppenbarelseboken, 1 kapitlet, vers 17 och följande står det, frukta icke. Jag är den första och den siste och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Ja, men Saltaren utropar vi, varför skulle vi frukta? Saltaren 49, vers 6. Tack vare Herren och kraften i hans ord och löften behöver vi inte vara rädda, utan kan frimodigt och djärvt tala med människor om det stora allvaret, hur man dör salig. Kom bara ihåg att det är viktigt hur du gör det. Du får ju inte göra om det om du misslyckas att hjälpa någon att dö salig. Och det är bara sanningen som du lät dig salig på. Inte egna idéer. Hur geniala det än kan verka. Och hur många det än är som gemensamt har diskuterat fram dem. Sanningen är att det bara finns ett enda sätt att dö salig på. Det gör ju saken mycket enkel egentligen. Så enkel att alla borde kunna lära dig. Vad det gäller är att visa människor på Jesus. Med andra ord som det står, att finna honom som är vägen. Att han är räddaren, frälsaren som gör syndare saliga. Han säger ju, kom till mig, alla ni som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Han säger, jag är vägen och sanningen och livet. Och man kan bara hjälpa människor att tro på Jesus, att få syn på vägen genom evangelium, Guds ord i Bibeln. Men så fort det nu blir tal om Guds ord i Bibeln, så måste vi vara beredda på att människor kommer med invändningar. Jag tror inte på Bibeln. Då är det naturligtvis frestande nära att ge upp och säga, tror du inte på Bibeln så kan jag inte hjälpa dig. Inte hjälpa dig att dö salig. Det vore ett stort misslyckande att ge upp så lätt när det gäller kampen om dyrt köpta människosjälar. Kom istället ihåg detta svar. Jag kan inte tro på Bibeln, det är ett nödrop. Och det är ett ganska givet svar. Det avslöjar att du har en oomvänd människa framför dig som blir osalig om hon skulle dö. Och det är nu inte några särskilt elaka eller onda människor som säger öppet att de inte kan tro på Bibeln. Av naturen, av födsel, ohejda vana som det brukar heta, så tror ingen på Bibeln. En själisk människa tagen nämligen inte emot vad som hör Guds ande till, står det i 1 Korintierbrevets 2 kapitel. En själisk människa, den människa som inte har Guds ande, som är oomvänd. Så länge hon är i detta tillstånd måste hon, om hon är uppriktig, säga, jag tror inte på Bibeln. Hon kan inte tro förrän hon blir omvänd. Det är bara Guds barn som kan tro på Bibeln. Oomvända människor säger antingen att inte tro på Bibeln eller att inte tro på vissa stycken i Bibeln. Då är det alltid vår uppgift att försöka hjälpa dem att tro. Att rädda dem från mörker till ljus, från död till liv. Då måste vi svara: jag måste ju tro dig när du säger det. Men du är ju en läskunnig människa som inte förnekar att det faktiskt finns en Bibel och som säger sig vara Guds eget ord. Och du vet också att Bibeln är världens mest spridda och mest lästa bok. Då kan ingen bildad människa vara okunnig om huvudtankarna i Bibeln. Att tro eller inte tro på Bibeln, det är ditt eget ansvar. Men nu finns Bibeln, och du är väl inte rädd för Bibeln. Då måste du ju kunna, måste jag ju kunna få tala om vad som står där. Och nu står det där så klart att om du skulle drabbas av en hjärtinfarkt ikväll eller dö i natt av någon annan orsak, då är det inte slut med dig. Det är bara den sjuka kroppen som slutar att fungera. Den läggs ner i jorden i dess förvaringsrum till dess att vår frälsare kommer tillbaka till jorden och ger alla döda människokroppar livet tillbaka igen. Så lär Bibeln. Men din själ kan inte dö. Den upphör aldrig evigt att existera. Gud har lagt evigheten i människans hjärtan, står det i predikarens tredje kapitel i Bibeln. Det är detta som brukar kallas Guds avbild, att människan är skapad med en själ som aldrig i evighet upphör att existera. Men existensen och tillvaron efter kroppens död, den gestaltar sig olika för människor beroende på hur vi levde och vad vi trodde på under jordevandringen. Händer detta en natt att döden tömmer ditt timglas, vet du då vad din lott kommer att bli? Vet du var du hamnar? I himlen eller i helvetet? Det är ju de två enda möjligheterna som finns enligt Bibeln. Och du kan inte gärna svara som flickan på tåget svarade mig, att alla kommer till himlen. Du, Bibeln lär något helt annat. Att den fattige mannen Lazarus, när han äntligen fick dö, blev av änglarna förd till Abrahams sköte och fick ut sitt arv i paradiset för sin troskull. Men det är den rike mannen som inte hörde Kristus till genom tron och därför inte heller hade fått något namn som du märker av Jesus. När han dog blev hans kropp i graven, står det, men hans själ lämnades till ett plågsamt liv i helvetet där det varken fanns lindring i smärtan eller något slut i Bibeln. Det är de två möjligheterna efter döden. Det vore mycket oklokt, för att inte säga rent av dåraktigt av dig, att inte idag medan du ännu har tid klara upp detta, så att du vet var du hamnar om du dör ikväll. I himlens ljuva salighet eller i helvetets obeskrivliga plågor. I Hebreerbrevet 6 kapitel står det att Guds barn ska ha full visshet om vad de hoppas. Men vad ska jag då svara, säger du, om jag genom döden i natt ställs framför himlens port? Och är en Gud frågar när jag knackar på himlaporten, varför ska jag släppa in dig här? Hjälp mig vad jag då ska svara, så att jag kan dö i frid och salig. Tror du det duger om jag påminner Gud om mitt arbete för kyrkan, om mina gåvor till flyktinghjälpen, om att jag hade så fromma föräldrar som läste på stillan varje söndag, om att jag själv läst Bibeln varje dag och har bett så mycket, åtminstone på sista tiden, om att jag gjort så gott jag kunnat och i varje fall inte har varit värre än andra människor? Duger det för att Gud ska öppna himlens port för mig? Kära vän, hör nu vad jag säger, det duger inte. Det är gott och bra inför människor, men det duger inte alls att dö salig på. Har du inte läst att Paulus säger om detta till församlingen i Filippi? Jag blev omskuren när jag var bara 8 dagar gammal. Jag hör till Israels folk. Jag är av Benjamins stam. Jag är hebré, född av hebreer. I fråga om lagen är jag en farisé. I fråga om rättfärdighet, den som vinns i kraft av lagen, har jag varit en ostrafflig man. Men så säger han, allt detta som var en vinning för mig, det har jag för Kristi skull räknat som en förlust. Och jag räknar i sanning allt detta som förlust. Nej, Paulus säger ju, som du också vet av Bibeln, också att om du låter din salighet bero på laggärningar, på vad du gjort och hur du har levat, då står du under förbannelsen och går förlorad. Vill du slippa in genom himlaporten därför att du har något gott någon egen förtjänst att visa upp. Då måste du kunna svara Gud på hans fråga: varför ska jag släppa in dig här? Jo, jag har varit fullkomlig i allt så som du befallt. Det står nämligen så i Bibeln: varen i fullkomliga, så som er himmelske fader är fullkomlig. Från den regeln gör Gud aldrig i evighet något enda undantag. Den som vill till himlen därför att han gör sitt bästa måste vara helt fullkomlig i allt. Och den saken kommer Gud enligt Bibeln att pröva mycket, mycket noga. Honom kan du aldrig ändra på. Även om du fick alla samfund och kristna i världen att skriva på protestlister och upprop till Gud: den som vill i himlen där, in i himlen därför att han har varit god, gjort mycket gott och inte syndat, måste kunna bevisa att han har varit fullkomlig i allt. Och den möjligheten faller ihop som ett korthus i stormen inför detta bibelord i Johannes evangeliets andra kapitel och tionde vers. Där står det: ty om någon håller hela lagen i övrigt men felar i ett, så är han skyldig till allt. Himlaporten öppnas aldrig i evighet för den som åberopar sig på sitt goda liv. Vad ska jag då svara Gud inför himlens bord? Hjälp mig vad jag ska svara så att jag kan dö salig om det händer något. Jo, käre vän, jag har något mycket underbart att tala om för dig här. Och det är att det nu finns ett sätt för syndare, för ogudaktiga, att dö saliga på, medan präktiga människor som förtröstar på sig själva går förlorade. Om du dör och ställs inför himlaporten ikväll, då ska du inte alls tala om ditt goda liv eller om din fromhet. Kom ihåg att istället tala med fadern om hans egen son. Tala inte om din lydnad. Tala istället om Jesu lydnad i ditt ställe. Tala inte om hur du kämpat mot frestelserna, utan tala om hur sonen övervann alla frestelserna i öknen. Tala inte om vad du har offrat för flyktinghjälpen, eller vad du har gjort för de fattiga och sjuka. Tala istället om det enda saliggörande, om hur han, Jesus, gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Tala inte om din kamp, om dina böner eller om din vaksamhet. Tala istället om kampen i Getsemane, när alla kristna och du själv också sov. Tala inte om din lydnad, utan tala om hur Jesus ödmjukade sig under lagen och bar våra synder i sin kropp på korsets trä. Tala inte ens om hur du förberedde dig inför döden genom bibelläsningen. Eller tala inte om hur du fick nattvarden på dödsbädden, inte ens det. Nej, tala istället om Jesus, om hans svåra dödslidande. Tala inte om att det sista du gjorde innan du dog, det var att du befallde dig i Guds händer. Tala inte ens om det, även om det är viktigt att göra det. Utan tala om det sista som sonen gjorde här nere, hos oss på jorden, när han dog på korset. Det var att han bad för överträdarna, och med ed lovade rövaren som bad om nåd att han skulle få vara med i paradiset. Säg åt fadern vid himlens port ikväll att sonen ropade så det hördes över hela jorden, och den nådde också fram till mig, ogudaktige syndare, och trängde djupt ner i mitt hjärta. Det är fullbordat. Tala med Gud om sonen, om Jesus och den fullbordade försoningen på Golgata, och säg: Jesu förtjänst är så stor att han räcker för mig också att dö salig och gå in genom himlens port på. Jag har bara ett att hoppas på, och det är ditt löftesord, din egen sons löftesord i Johannes evangeliet. Och det förlitar jag mig på: den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen icke kasta ut. Det är Johannes 6:37. Den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen icke kasta ut. Och då springer himlens portar upp på vid gavel, och du är salig hemma hos Gud och lammet. Ty i himlens port gäller precis det som vi sjöng om som små barn, när vi var små, du minns. Ingen slipper här fram, förrän han säger sin kärestas namn: vad heter han? Sannoliken säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Och nu får du krampaktigt hålla fast vid detta. Precis som en drunknande hugger tag i livbojen, därför att det är hans sista chans att överleva. Låt ingen ta ifrån dig detta löfte. Att du också får vara ett Guds barn och dö salig på nåden alena för älskade sonens skull. Hör inte på blinda ledare som säger att det är en för lätt väg, att en ogudaktig får tro sig salig och nåd för Kristus skull. Ty detta är den enda vägen, den övermåttan härliga vägen. Och när falska lärare talar om erfarenheter och känslor och upplevelser som du måste ha för att du ska vara en rätt kristen och ha en rätt tro och vara rätt omvänd, så glöm inte att det är med den saken som är tåget. Ett tåg kan bestå av tre delar. Loket och personvagnar och godsvagnar. Loket i det här fallet är fakta som finns där även om ingen personvagn eller godsvagn är tillkopplad. Loket är vad Gud har sagt i Bibeln. Det är Guds kraft. Det finns där även om du inte tror det. Och personvagnen, det är förstås människan i liknelsen. Hon har ingen egen kraft att kunna tro. Liksom personvagnen inte kan gå av egen kraft. I varje fall inte uppför mot himlen. Utför, men går det nog av egen kraft. Dör salig gör ingen utan hjälp, utan tro. Men osalig dör man utan tro, utan hjälp. Det är därför ingen ropar hjälp med att dö osalig. Det är ordets kraft som sätter liv i tron, som ger oss tro. Det går mot himlen, det går uppåt om vi hakar oss fast i ordet och löftena. Att haka sig fast i ordet, det är att tro. Då åker du med hem. Men i godsfinkan som kommer sist i tågtestsättet, där finns kanske känslorna med och upplevelserna och de andliga erfarenheterna med kanske. Dessa gör varken att tåget går eller att du är med, märker du det? Känslan och upplevelsen gör dig inte salig. Den gör dig inte till ett Guds barn. Det kan kopplas bort. Och du kan ändå vara med. Så länge du inte släpper taget om ordet och löftena. Men faktum, det vill säga det som står i Bibeln, löftena, kan inte kopplas bort. Utan tro på löftena står det still. Då går tåget ifrån dig. Men godsfinkan, med känslorna och upplevelserna och erfarenheterna, det kan man klara sig utan. Visst är det sant att det är en rikedom att ha den med. Men det är inget villkor för att du ska bli salig. Och kom ihåg, vid dödens port måste också allt detta lämnas. Till naken kom jag i min moders liv. Naken ska jag vända åter dig. Det är bara ett som du får med dig härifrån genom himlens port. Det är ordet och löftena. Håll dig därför fast i ordet och löftena. De får du ta med dig in i himlen. De ska ju ändå tillbaka dit, till Gud och himlen, varifrån de har kommit. Det är från himlen, från Gud, detta ord har kommit för att göra oss fattiga syndare saliga. För oss från jordens jämmerdal hem till Gud och göra oss evigt saliga. Ett sånt ord som du får leva och dö på och få ta med dig in i himlens port, det är Jesu väldiga löftesord i Johannes 5:24 som du ska komma ihåg. Där står det: amen, amen, jag säger er, den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Amen. Det finns ett ord för mig så kärt, så fast och så anammansvärt i själens liv och hälsa, att Jesus världens synder bar, att han i världen kommit har det fallna till att frälsa. O nådens evangelium, att han som rövaren ett rum i paradis förunnar, sig över mig var kunnar. Amen.